Det finns många fantastiska entreprenörer, men jag både ser upp till som människa och förebild och tror vi kan lära oss massor av Kristina Linde, som är Lexington grundare, vd och kreativa chef. Och idag pratas det ju hett om hur man blir framgångsrik entreprenör och ledare. Så nu ska vi hämta massor av lärdom från Kristina. Nu kör vi!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hej Kristina!
Hej Mårten och Ida!
Hej Kristina!
Hur är läget?
Jo, det känns bra. Jag känner mig pigg.
Ja, pigg är bra. Det är jättebra. Det här känns superspännande. Jag ska ju börja och säga att jag ser verkligen upp till dig. Alltså inte bara för att du är grundare för Lexington och så här, utan ännu mer för att den du är. Och jag har ju fått lära känna dig lite grann nu när vi tränat ihop. Mm. Så det blir superspännande här. Men framförallt, idag har vi temat entreprenörskap. Och det är någonting som jag vill lära mig mer om. Så att vi går väl rakt på det egentligen. Jag undrar egentligen från början, så här, Lexington. Jag tror att alla vet vad Lexington är idag. Men vad är Lexington för dig?
Ja, jag kanske säga nästan som en baby får man ju ändå lov att säga. Men det är ju vi grundade Lexington för lite av snart 25 år sedan faktiskt. 24 år sedan, 97. Och det var ju... tanken var att bygga ett internationellt varumärke. Och det har vi väl faktiskt ändå lyckats med, får jag nog lov att säga. Så att för mig är ju det såklart en stor del. Vad Lexington är, vad det står för och vad vi gör för produkter och sådär. Men det är ju också en del av mitt liv, måste jag ju faktiskt säga. Och har blivit det. Så att det är flera saker. Det har en stor betydelse såklart.
Självklart. Hur börjar allting egentligen? Jag menar, jag vet ju att du har jobbat som lärare, men om vi går tillbaks ännu längre. Mm. Hur startar det? Intresse? Hur hamnar du själva i hela den här grejen?
Alltså min lärarkarriär var ju då, om jag ska börja med det, den var faktiskt väldigt kort. Jag jobbade egentligen bara 1,5 år som lärare när jag var klar, examinerad. Men jag uppväxte i en liten stad, Nyköping, som ligger 10 mil söder om Stockholm. Och där var det ju ett ganska stort... Stockholm var liksom ett stort fokus för dem som ville kanske vidare eller göra någonting och så. Idag skulle jag säga att världen är motsvarande det, eller var i alla fall innan pandemin. Men då var det liksom Stockholm, så någonstans var det för mig dit skulle jag i alla fall. Men jag är uppväxt i ett väldigt kreativt hem. Inte konstnärligt ska jag inte säga, men kreativt. Så att min mamma var väldigt... pysslig och gjorde väldigt många olika saker. Och jag hade fri tillgång till allt från tyg till garn till att måla om väggarna i mitt rum och som jag ville och inreda och sådär. Och sen hade vi också ett möbelsnickeri i källaren i huset som min farfar hade startat. Och min pappa höll på med. Han gjorde sådana intarsia-inläggningar till stilmöbler. Där kunde jag göra allt, såga och slipa och göra de saker som jag ville också. Så att för mig var det nog mer att jag inte riktigt såg det här förrän långt efteråt. För mig var det så att alla barn har ett möbelsnickeri i källaren. Liksom, det har man. Det var inget konstigt.
Så du var mer alltid kreativ från start då, helt enkelt?
Ja, men det var något som uppmuntrades väldigt mycket. Det var bara en väldigt stor del av vårt liv. Och som ensamt barn, inga syskon, så var ju det en stor del av alla de här sakerna som man gjorde. Jag tänkte inte på det då. Det var långt senare som jag har liksom funderat på det. Och sen var väl vägvalet sådär när man var uppväxt i en mindre stad på den tiden. Och kom från en familj där det var väldigt viktigt att jag skulle skaffa min utbildning. Jag skulle studera. Men det var inte så himla viktigt vad. Och det var det nog egentligen inte riktigt för mig heller. Utan det var lite uteslutningsmetoden som gjorde att jag blev lärare. För det här vill jag inte, och det här vill jag inte, och det här vill jag inte. Men det här kan jag tänka mig. Mm. Så lite så blev det.
Vad var du lärare i då?
svenska, religion och geografi. Men det var också faktiskt mer av en slump. Först sökte jag in på GIH och kom in. Mm. Men sen när jag väl kom in på GIH, det var ju ganska svårt. Så kände jag, nej men det här, jag vill inte, det är inte det jag vill. Jag vill nog ha idrotten och träning och så som någonting för mig. Inte som jag ska, hålla på med i skolan då. Så att jag tackade nej. Och det var ju kanske 20-30 platser eller något sånt där. Så att rektorn, någon legendariska Stina tror hon hette, ringde upp mig och frågade om jag verkligen hade tänkt igenom det här. För det hade aldrig hänt att någon hade hoppat av som hade kommit in. Jag vet inte om det var så, men det var i alla fall hennes story. Men jag sa att jag inte, nej jag skulle inte göra det. Så de ämnena var nog egentligen mer att jag råkade komma in på den ämneskombinationen. Jag gillade svenska då väldigt mycket. Och sen så pluggade jag 3 år på universitetet och 1 år på lärarhögskolan. Och sen jobbade jag ungefär 1,5 år. Men under den där perioden, det var då jag liksom förstod att saker som jag trodde man kunde ha som hobby hemma i mitt barndomshem. Det fanns människor som levde på de saker som jag trodde bara man kunde ha som hobby. Eller gjorde det som de tyckte var kul som yrke. Inte jobbade för att göra det de tyckte var kul efter jobbet. Och det var det som började. Jag hade inte fattat det. Förrän jag kom hit och såg liksom att det fanns någonting annat. Och sen hade jag då också träffat min man Tommy. Och han hade gått Handels och var ju liksom väldigt så här, så fort man pratade om någon idé så sa han, ja men då gör vi det liksom. Så jag hade ju hela tiden haft med mig en väldigt, alltså pusha ska jag inte säga, men alltså en partner att prata med och göra saker. Så det har ju varit en väldigt styrka. Så blev det då först ett bolag där vi hade butiker. Sen blev det ett till varumärke som gjorde filtar och sålde mycket över i hela världen faktiskt. Och sen blev det Lexington då.
Ja, vilken resa. Mm. Ja, den är inte slut än.
Nej, det får vi hoppas.
Du, hur är det som ledare, som chef, som vd? Hur skulle du se på dig själv om du klev ut? Tittar ifrån, vad tror du folk ser?
Egentligen ska ju inte jag svara på det, men jag tror att jag är väldigt tydlig. Jag tror att jag är inspirerande och liksom entusiasmerande, men kan också vara väldigt liksom, tydligheten kan också bli väldigt rakt och ibland lite för kort och för tydligt. Det får jag liksom försöka tänka på. Men jag tror också att om man liksom gillar det här att det är lite raka rör när vi pratar om saker, så då blir det en inspiration att göra saker liksom. Så att jag ser att jag funkar väldigt bra med dem som gillar det här då. Sen får ju jag som ledare mitt ansvar att försöka liksom jobba med dem eller vara en bra ledare för dem som inte gillar det här också. Då får man ju liksom tänka lite på det när man blir för så där tydlig liksom. Men det där är svårt för att många säger då att man kanske ska låta folk lära sig av sina erfarenheter och begå misstag och sådär. Problemet är bara att när du har ett bolag så har du ansvar för ganska många personer eller fler än just den som gör det där misstaget då, eller hela bolaget hur det ska gå. Och när du redan från början vet att det här kommer inte bli bra, då är det ganska svårt att sitta på andra sidan liksom och säga att nej, men det är nog bra om han får lära sig av sina misstag så kan vi rätta till det sen. Det är för sent då liksom. Mm. Och då får man ju göra det då. Men jag skulle säga att jag är liksom glad för det mesta och sådär. Mm.
Jag skulle egentligen omformulera frågan just. Vad är de viktigaste grejerna att tänka på? På uppenbarligen så är du ju en fantastiskt bra ledare och chef. Så att jag ändrar på det här lite i efterhand. Och då kan vi gå in på nästa fråga. Vad ser du som är viktigt om man ska skapa ett starkt team? För det är någonting som jag har hört lite grann. Just att ni ändå liksom har byggt ett starkt team. Att folk jobbar tillsammans och det kräver ju då ett bra ledarskap.
Mm. Nej, men jag tror att det är väldigt viktigt att man är lite olika i ett team. Man kan inte bygga team med personer som är exakt likadana. Det blir ju inte bra. Man behöver olika egenskaper, man behöver olika roller i ett team. Och det är bra om det gnisslar lite någon gång då och då. För att någonstans är det som att det är det som gör att det blir riktigt bra. Att man slipar av de här bitarna som kanske inte riktigt håller. Eller inte riktigt fungerar. Och är det någon trist typ i teamet som säger ja men nej. Och så måste man ju då motivera varför vi ska göra så här. Eller hur snabbt vi ska göra eller någonting. Och då om man är tillräckligt stark i den motivationen. Då kommer det att driva hela teamet eller andra. Och det behöver inte alls vara jag. Utan det kan ju vara absolut någon annan i teamet som gör de sakerna. Men lite bygga team med olika människor helt enkelt. Som kompletterar varandra.
Ja, det är ju smart. Det låter ju så jäkla tydligt när man hör det. Du, om man skulle ha en bra idé. Och så vill man liksom utveckla denna till något framgångsrikt. Vad skulle du säga är viktigt att tänka på i starten? Finns det något bra där?
Jag skulle lite koppla tillbaka till det jag sa alldeles nyss. Jag skulle faktiskt försöka presentera den här idén för någon som jag har runt omkring mig. Eller som jag litar på eller så. Och tycker man då att det här är en bra idé eller finns det någonting i den som man kanske inte riktigt har tänkt på? Man har en tendens till att bli lite överentusiastisk över sina egna idéer. Det här är så bra, det måste vi göra. Liksom. Ja, men har du tänkt på det här? Nej, visst jag liksom, lite så. Och det behöver ju inte betyda att hela idén är dålig, men det kan ju betyda att du modifierar den lite grann. Och att den blir så mycket bättre. Så det är det första jag skulle göra. Liksom.
Mm.
Och sen skulle jag väl börja efter det då. Om jag kände att nej, men det här håller. Liksom.
Mm. Och det här är superbra tips. Det här är ju grejer som jag tänker starta med här direkt. Och börja tänka lite grann så här. Och just det här med entreprenörskap. Det är ju spännande tycker jag. Just hur man blir en bra entreprenör. Man blir en smart entreprenör. Nu ska vi försöka ta lite tips från dig Kristina. För att du är ju liksom en grym entreprenör. Så om vi skulle säga att vi skulle vilja ha 3 bra tips. Kan vi få det av dig? Så här, du kan ju säkert ge 103 tips. Men jag tänker om vi börjar med 1 i alla fall.
Ja, men när man börjar så tycker jag då först när man, om man har den här idén som jag nu sa, om man har liksom stämt av det med någon, då skulle jag säga att då handlar det bara om att göra. Inte prata, utan göra. Och visst, man behöver göra vissa typer av planer och så. Det kan jag, du behöver göra en budget, du kanske måste göra en affärsplan och sånt som liksom folk runt omkring dig också förväntar sig. Men det handlar om att göra. Och göra de sakerna också. Så någonstans handlar det om att skriva upp en lista. Och sen beta av den. Och sen, för att bara prata. Eller liksom planera. Kommer ju ingenstans på. Du måste göra sakerna. Och det är väl det som jag tror är typiskt för entreprenörer. Det är att vi gör det. Vi pratar inte om det. Eller vi drömmer inte om det. Utan vi gör det. Liksom.
Finns det någon bra så här entreprenörsutbildning. Eller någonting man kan gå om man... Jag är sugen på det.
Ja, det finns ju sådana. Det finns ju på högskolan och det finns ju sådana varianter, absolut. Men lite grann tror jag att... Jag tror att det finns någonting i det här med att vara entreprenör som du har i dig. Det här drivet att göra de här sakerna. De har jag svårt att tro att du kan liksom ta 20 poäng i någonstans. Mm.
Kan man skapa det? Jag tänker om man känner så här att man har bra idéer men man tar aldrig det där steget och gör som du säger. Kan man liksom hitta någonting i sig själv som man kanske blir lite mer en doer? Eller vad tror du, ska man inspirera? Ska man liksom...
Ja, det tror jag. Det tror jag. Till viss del tror jag det. Dels så tror jag att som jag då, när jag växte upp i den här stan, Nyköping då, och sen kom jag visste ju inte att man kunde göra de här sakerna. Jag förstod inte det, jag visste inte, jag hade inte den kunskapen. Så naturligtvis så kan du liksom lära, tror jag redan från barnstadiet, att det här är någonting, det här är en möjlighet att göra. Det här är ett vägval som man, bland många som man kan välja på. För du kanske inte tänker på det i första hand om du inte kommer från en entreprenörsfamilj eller har det på något sätt nära dig. Så det tror jag. Och sen tror jag att du kan lära dig vissa saker i olika steg och du kan inspireras på olika sätt genom att lyssna på andra entreprenörer eller vara med i nätverk eller sådär. Men det här inre drivet, det tror jag att du måste ha på något sätt.
Mm. Det är lite intressant när du säger det med barn. Hur är dina barn då? De är uppväxta med mamma och pappa som är superentreprenörer.
Ja, men de är... Alltså, en av dem jobbar i bolaget, en jobbar på ett annat ställe. Och den tredje, hon var väl lite grann som jag. Fast det handlar inte om att se Stockholm, utan det handlar om att se världen. Så hon bor faktiskt på Nya Zeeland.
Oh. Hur känns det då, henne så långt bort?
Ja, hon har ett bra liv och hon trivs där och det är hon har det bra. Så att på så vis känns det bra, men det är långt och det är tråkigt att det är så långt och det är hemskt när det är en pandemi. Det är det faktiskt.
Ja, det förstår jag.
Mm. Så, men jag tror att till viss del kan du, som jag sa, men jag tror det här drivet, du har ju drivet, Mårten. Du är ju en person som är aldrig still utan är nya grejer hela tiden. Så, och Ida, det känner jag inte, men du har väl förmodligen något driv också, annars skulle du inte sitta här, tror jag.
Nej, jag kan instämma, du har ett bra driv.
Men, och då kan inte det bara vara att man pratar, utan det måste man göra.
Mm. Det här är ett superbra tips. Jag brukar ju säga att försöka alltid starta, inte att lyckas, oavsett om vad vi vill, önskar, drömmer om, så behöver vi just göra. Det här är ett supertips, för att det är nog många som fastnar där. Finns det något mer? Nu ska vi försöka liksom plocka alla dina tips här.
Ja, men jag tror kanske också att man inte behöver vara så himla rädd för att göra fel. Och det här är ju ändå någonting som folk, det finns två takes på det här. Det ena är att många säger att man ska lära sig av sina misstag. Det har jag aldrig förstått. Jag tycker det är helt meningslöst råd.
man förlorar tid då, eller?
Nej, men varför ska man lära sig av det som man gjorde dåligt? Man ska ju lära sig av det man gör bra. Det tycker jag är fullständigt självklart.
Där satt det.
Så brukar du prata om, Martin, just sätta fokus, ja, rätt.
Fast det här som Kristina säger, det är ju helt såklart.
Och jag menar ju inte att man ska vara dum och göra om liksom grejer som inte är bra. Sådär. Men det är ju inte dem du ska grotta ner i och tänka på hur du skulle ha gjort annorlunda. Det är ju meningslöst, för det har du ju redan gjort. Men däremot det som du gjorde bra, det kan du ju utveckla eller göra en gång till. Eller kanske göra ännu bättre nästa gång. Det du är bra på kommer du så mycket längre med än det du är dålig på. Liksom. Så att jag tycker man... Jag förstår att man menar väl när man säger att när man ska lära sig av sina misstag, men jag tror att det är fel synsätt liksom, på det. Sen tror jag att ibland kan man ju känna att det håller på att gå fel. Det är så är det ju liksom fortfarande. Allting är ju inte rätt hela tiden och ibland nej, men det här blir inte bra. Då tror jag att man inte ska vara så rädd för att ändra sig. För känner man att någonting blir dåligt eller inte bra på något sätt, då tror jag att då kan du byta väg lite grann, eller du kan ändra, eller du kan liksom justera, eller du kan tänka om lite, eller i värsta fall stoppa, för det kan handla om timing också. Men att driva på någonting som man innerst inne i sig känner att det här kommer inte bli bra, då blir det inte bra. Mm. Det är i alla fall min erfarenhet liksom. Alla gånger som man har så gärna velat att den här saken ska bli bra, vad det nu kan vara, från något projekt som man håller på att driva till samarbete med människor som man Och känner man då in i sig att det är inte riktigt bra det här, men då blir det inte bra.
Nej.
Och då är det bättre att ändra det tidigare.
Bra tips.
Faktiskt.
Nej, det här är klockrent. Vi ska försöka stjäla ett tredje tips, tycker jag också. Om det finns någonting mer man skulle kunna liksom, ta med sig.
Nej, men jag tänker också att man måste ta med sig det som du är bra på. Det är energi.
Ja.
Att försöka ta hand om liksom, den här positiva energin och ha kul. Alla dagar är inte roliga. Alla saker som du gör en dag är inte roliga. Det finns saker som man liksom känner att det känns jobbigt och så här. Men de måste du ju igenom. De står ju på den där listan, den där to-do-listan liksom. Men de här sakerna som man tycker är roligt, om man försöker liksom landa lite i dem, då får du ju energi med dig hela vägen. Och det tror jag är superviktigt också. För det syns ju på dig också, om du har människor eller medarbetare runt omkring, om du inte har den här positiva energin.
Mm. Det är klockrent där också. Och det är verkligen också, tycker jag, liksom kopplat till ledarskap direkt också. För att det påverkar ju hela gruppen också.
Mm.
Vilka jäkla tips. Nu svär jag lite här till och med, men det är för att det är så otroligt bra. Jag googlar faktiskt bästa tipsen så här, entreprenörskap. Hur blir man en grym entreprenör? Jag hittade jättemånga bra grejer faktiskt. Så här, engagemang, som är viktigt antar jag. Kunskap. Tänka utanför boxen. Och sen det här, ge inte upp. Och det är lite som man är inne på här. Jag undrar faktiskt om, har du haft någon större motgång genom åren som du kan prata om? Och då är man lite nyfiken om hur du mött den här, eller hur du hanterat den här.
Jo, men det är klart att jag har haft motgångar i större eller mindre omfattning. Men jag tycker väl kanske inte att det har inte varit någon sån här kris. Det skulle möjligen vara för snart ett år sedan. Så det var nog den största i Lexingtons historia. Och det var ju efter när pandemin kom då. Och då var det under en period så att, eftersom man inte visste någonting. Och det var lite mer dramatiskt i allting runt omkring då, för ett år sedan när det började, än vad det är nu. Nu är man ändå ett lite annat lugn i det liksom. Men då var det jättesvårt att veta vad skulle hända nästa vecka. Vad händer om 2 veckor? Och då var det så, vi vet inte om vi kommer att överleva det här. Kommer bolaget att finnas om 2 veckor eller om 3 veckor eller om en månad? Vad händer? Och vad händer i världen? Och vad händer med oss? Och det var väldigt jobbigt. Och i den perioden, precis i slutet av den perioden, då fick min man covid. Och han var ju också ganska tidig då med det här. Och då var det ju också så där att det var ju ingen som tog det lugnt då. Utan det var ju, man satt ju nästan liksom och titta på honom hela tiden om när ska vi behöva åka in till sjukhuset. Behövde vi aldrig göra. Men det var lite så det var då. Och de där två i kombination var ju faktiskt fruktansvärt jobbigt. Jag visste för första inte hur han skulle må. Och det gick jättebra. Han är fullt frisk och det var inte så farligt faktiskt. Men den i kombination med att man inte visste liksom, ska alla butiker stängas nu? Vad händer nu? Kommer hela liksom, samhället stänga ner? Vad gör vi då med alla hyreskostnader, alla personalkostnader, allting? Vi kommer inte klara det, för det gör man ju inte. Liksom. Och det var fruktansvärt. Och det var lite annorlunda skulle jag säga också än någon annan motgång. Kanske när det har hänt saker så där. Då brukar jag säga att jo, men man får gå hem och sura eller vara ledsen eller vara arg, liksom frustrerad eller vad man nu är. Ofta så är man ju, först blir man ju arg, eller ledsen, så blir man nästan alltid arg.
Mm. Och
det, ja, men då får man göra det. Och det är okej att man gör det liksom en kväll eller så. Men sen dagen efter, då måste du ta tag i det här liksom, och hitta lösningar eller vägar ut eller vad du nu ska göra. För det går liksom inte att gå och grotta ner sig i det dåliga, utan då får du när du låta den där stunden på botten och sen på liksom. Det är så det är. Och det är klart att det var lite annorlunda under pandemin, för att det var så mycket saker då i början där som var osäkert. Annars kan du ju kanske oftast ganska snabbt komma på saker alltså actions. Och det tror jag också är typiskt, att om du kan agera så då känns det direkt bättre. Men om du inte kan agera, som just det här är då med sjukdom och sådana saker som du inte rör på, det är ju väldigt jobbigt och det är ju hemskt för många människor. Det förstår man när man har varit igenom det, så den där lilla biten liksom. Som... Mm.
Vad drivs och inspireras då för att ständigt komma vidare liksom?
Ja. Nej, men jag vet inte om det är något som jag direkt inspireras av. Utan man tänker hela tiden vad man ska göra igen då. Vad gör vi nu? Eller vad gör vi med det här? Eller hur ska vi göra det här? Det dyker hela tiden upp saker. Någonstans så tror jag att det är den här resan. Att göra saker som är kanske lite målet för mig också. För jag kan känna att när jag väl har nått det målet som var just med de här sakerna, då har jag redan formulerat nästa mål eller nästa projekt. Det kan ju vara lite tröttande för en del liksom, runt omkring också. Jag frågade faktiskt på jobbet på företaget, några som jag jobbar med. Men alltså, vill ni vara involverade eller informerade om här projekten med risk för att en del inte blir av? För en del blir ju inte av då. Eller vill ni liksom inte veta förrän de blir av? Och en del tycker då att det är jättejobbigt att få höra de här sakerna hela tiden, för det stör liksom deras planer. Och andra vill vara involverade. Men nu har jag bestämt mig för att jag ska ändå vara lite mer, och inte kasta ur mig grejer hela tiden.
Idéer verkar finnas gott om.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Om man skulle vilja liksom skapa ett starkt varumärke. Lexington har ju blivit så otroligt starkt. Och inte bara här utan över hela världen. Hur ska man tänka då? Liksom? Säg att jag och Ida nu skulle starta någonting. Ska vi kanske inte göra det, men ändå. Nu säger jag emot tipsen vi fått. Precis. Det är inget bra. Do it. Om man tänker varumärkes då. Det är ju såklart man behöver ha strategier. Man behöver vara smart där. Men vad finns det för någonting där man kan ta med sig?
Nej, men jag tror att man ska vara... Jag tycker du är ganska duktig på det själv.
Så du?
Jag vet.
Tack! Ja.
Jag vet ju att du inte säger ja till allting. Och du säger nej till en massa grejer för att du inte tycker att det liksom är rätt. Jag tror att det handlar väldigt mycket om det. Att vara fokuserad och konsekvent. Och lära sig att se att det här är bra. Det här kan också vara jätteintressant, men det kan vi inte göra just nu, för det är liksom, du splittrar det för mycket. Så var väldigt konsekvent och fokuserad. Då, det är det det handlar om. Liksom.
Mm. Jag tror
blir du tydlig.
Mm. Ja, tydligheten igen. Och någonting som jag faktiskt tagit från dig någon gång, jag kommer inte ihåg när, men det är det här också med så här, kvalitet.
Ja.
Att det är viktigt att hela tiden liksom tänka på kvaliteten. Och jag tror faktiskt det var någon gång när vi var i butiken och du pratade om just sömnkvalitet eller just på produkterna. Jag gillar det. Det är också någonting att alltid leverera bra kvalitet blir ju också någonting som stärker varumärket.
Och det är ju superviktigt för oss. Och jag är så glad och tacksam att jag har förmånen att jobba med det hela tiden. Jag skulle tycka att det var väldigt jobbigt att göra saker som jag visste inte, jag visste redan från början att de här är inte riktigt bra egentligen. Och någon ska betala för något som jag vet inte är bra. Det hade jag, alltså jag är för ärlig människa för det. Jag skulle må dåligt av det här. Så det är ju fantastiskt att kunna göra det hela tiden. Men det är ju jätteviktigt för alla oss på Lexington.
Mm. Men du, om du skulle göra någonting helt annat. Om du säger att Lexington skulle liksom inte vara här nu. Om du skulle bara vända blad. Vad skulle du göra?
Men jag är ju väldigt, väldigt med och väldigt engagerad i allting som gör vår produktion när det gäller kommunikation. Alltså alla fotograferingar och filmningar och sådana där saker. Och det tycker jag är väldigt kul. Och det att jag är med har inte med det att göra att jag tycker att det är kul, utan det har faktiskt främst med att göra att det jag sa förut, att bygga varumärke, så behöver du vara konsekvent och fokuserad och liksom någon måste hålla ihop det hela tiden så att det inte liksom spretar iväg åt olika håll. Men just de processerna och de projekterna och vara ute så, jag tycker det är jättekul. Så jag hade kanske jobbat med, alltså bakom kameran, inte som fotograf eller filmare, men typ mer någon sån här produktionsledare eller projektledare eller vad man nu kallar sig för, producent i bakom. Det hade jag nog tyckt varit kul.
Mm. Ja, det är ju verkligen, det är intressant att höra, för att man vet ju aldrig hur folk tänker. Men det är ju, jag vet ju att du är väldigt involverad och det är ju också för att det är klart, det blir ju bra då, du har koll på saker, du tar in rätt folk, som det här med teamet. Men ja, det är spännande.
Mm. Jag undrar också, vilken är den största lärdomen du har tagit med dig genom åren? Eller i livet?
Vilken jättesvår
fråga. Det är svår. Därför vi är här.
Kanske privat eller företaget, vad som helst.
Nej, men det är nog flera olika saker. Liksom, något som är viktigt är ju att jag tror att det blir lite motsägelsefullt, för det är viktigt att hålla fast vid att vara konsekvent, som jag sa också. Men det är också viktigt att vara lite ödmjuk och lyssna på andra, men inte lyssna för mycket. Det skulle jag säga. Du måste ha någon slags styrka i det du, och övertygelse i det du bestämmer och tror på. Men samtidigt så måste du också lyssna så att du inte liksom gör idiotiska grejer eller saker som ingen annan tycker om eller så. Det är ju lite svårt när du ändå ska leva på det, så att säga. Så den där kombinationen, jag hade väldigt svårt att vara ödmjuk i början och lyssna. Jag tyckte i princip att alla var dumma i huvudet som inte tyckte som jag, eller inte tyckte att, om det var någon liksom designmässigt, om de inte tyckte om någonting så tyckte jag att de inte förstod. Idag kan jag väl mer se att ja, men det finns liksom kunder, det finns människor som tycker om olika saker. Och jag förstår att den här passar den här. Samtidigt som vi inte ska passa alla. Så det är väl en stor lärdom, om man nu kan applicera det på andra saker också. Det tror jag att man kan.
Jag tror att alla har ett killer mindset. Alltså en förmåga egentligen att bli mer motiverad och så här grit, den här kämpaglöden. Vad hittar du din sån här motivation, den här kämpaglöden, ditt killer mindset?
Jag förstod att du skulle ställa den här frågan, så jag funderade lite på det. Och, alltså jag vet inte riktigt. Det där är någonting som, det finns för mig det där väldigt. Det är så starkt, den där delen. Och ibland så är den ju liksom, den kan faktiskt vara negativ också. För att just det här, jag kan inte släppa när jag liksom har någonting som jag vill göra. Eller som jag är engagerad i. Eller som jag tänker på. Och det handlar väl mycket om att jag vill göra de här sakerna då. Och den, om jag ska analysera var det kommer ifrån. Jag har jättesvårt att svara på vad det skulle komma ifrån. Men det finns där. Och ibland kan ju det vara kanske jobbigt för någon annan då. Liksom, måste vi göra det här precis nu? Eller kan du aldrig släppa? Jag kan ju jobba liksom jämt. Det är inget problem för mig.
Ja, det är så.
Ja. Och det är ju inte bra, för man behöver ju den här andra återhämtningen och sådär. Men var det kommer ifrån, eller vad som driver mig? Alltså, det
var
är
hittar
någon
man det? Men du har det bara?
Ja, jag skulle säga att jag har det. Och till 99% så är det bra. Men det finns en liten procent där det är inte bra. Om det påverkar liksom din omgivning negativt, för att du aldrig kan släppa eller sluta. Eller liksom. Så det får man ju lära sig. Men det...
Du kör aldrig för långt då, så att du blir så här stressad eller trött? Eller?
Jo, det gör jag ju också. Absolut. Och då, det måste jag ju liksom lära mig att hantera. Framförallt så slutar jag sova. Och jag sov inte bra. Och det jobbar jag jättemycket med. Men det handlar väldigt mycket om att försöka liksom få den här... Man måste träna. Det är så. För att du måste äta hyfsat rätt, annars mår du dåligt. Och du måste sova. Liksom. Och någonstans får du ju kontrollera de där sakerna. Men det killer mindset för mig är någon slags inneboende kraft som jag inte riktigt vet var den kommer ifrån. Vad svarar folk på sånt?
Alltså, jag vet inte riktigt. Det är därför vi frågar. Nej, men många gånger tror jag att det är att folk när man blir så här motiverad, säger att det skulle gälla någonting som gäller ens barn, då blir man ju övermotiverad. Men lite som du säger, det finns ju en baksida också där med om det går för långt, om det påverkar negativt. Men de flesta svaren får är väl lite grann det här att man behöver hitta någon typ av motivation. Att det är någonting som motiverar oss så mycket att vi liksom... Att vi verkligen, nu kör jag liksom. Att man får det här, som du säger, det här tipset med att man gör... Och det är väl lite grann, alla hittar ju det i olika saker. Och det kan ju vara att folk hittar det i, ja, till exempel som att det är någonting man verkligen, verkligen vill. Det kan vara någonting annat, som någonting man kanske vill ta sig ifrån. Men det är spännande, för att vi försöker liksom ta reda på det. Liksom var människor som är intressanta, som du till exempel. Hur ser du på saken? Vad hittar du ditt driv? Och det är inte alltid lätt för människor att hitta det här drivet. Men det gäller ju att hitta drivet, precis som du säger, i rätt saker.
Mm, ja, alltså jag har aldrig letat efter motivationen. Det kan jag inte säga. Sen kan det ju vara saker som jag absolut inte tycker är kul. Eller som jag tycker är jobbigt på något sätt. Eller liksom för en del obehagligt också kan det ju vara. Men någonstans då blir drivkraften så stark för mig att jag ska klara av de sakerna så att jag blir... klar med dem liksom.
Du gör din lista.
Då gör jag min lista. Ja. Och då gör jag de negativa sakerna kan ju då vara. Jag tar gärna dem först. För att då får jag liksom en annan liksom känsla när jag är klar med dem. Det känns ju alltid bra när man har gjort sådana saker. Men det är väl mest för att undvika den negativa känslan skulle jag tro. För att komma åt den positiva. Mm. Och det är ju lätt när det gäller saker. Det är ju svårare när det gäller människor och relationer och sådär. Alltså relationer, nu menar jag inte mina privata relationer utan min liksom jobb eller sådana situationer då. När det är människor har att göra med så om det är något som inte är så positivt, det är ju alltid det värsta, det tror jag alla tycker.
Ja, det håller vi med på.
Och då, men någonstans så blir de ju inte bättre om man inte tar tag i dem då. Så ja, den här kraften är väl också att få göra de roliga, positiva sakerna och städa undan de som jag inte tycker om.
Då, det är också komma ett bra dit. Tips, för många gör ju tvärtom och liksom låter det där släpa, det jobbiga ju.
Ja, ibland kan ju det också vara bra. Ni vet de här sakerna som man flyttar från listan som man inte gör, som man flyttar till nästa dag, till nästa dag, till nästa dag. De tror jag har att det är en egen process. Därför att man behöver bearbeta de sakerna. Förmodligen är man inte riktigt liksom klar med det. Du kanske inte riktigt är färdig med hur du behöver göra. Eller du behöver tänka igenom lite till eller någonting. Och då blir inte de gjorda. Då blir de flyttade för att du inte liksom klar med vad du ska göra. Och det behöver inte vara dåligt. Det kan faktiskt vara bra också. Mm.
Vad gör dig riktigt glad?
Men jag älskar att vara med min... det är egentligen två grejer skulle jag säga. Jag älskar att vara med min familj och vara liksom ute. Jag vill gärna vara ute. Utomhus alltså.
Det är viktigt. Det kan tolkas.
Det är viktigt för mig. Och hela det där, jag älskar att åka båt eller vara ute på havet. Och liksom, ja, de här kombinationerna då, det gör mig riktigt glad. På ett professionellt plan så skulle jag säga att det handlar väldigt mycket om att när man har en idé till någonting. Och sen jobbar du tillsammans med dina medarbetare i det här idén eller det här projektet eller vad det nu är för något. Och den kommer ut och är så väldigt mycket bättre. För i princip allt blir bättre när du är flera stycken som är med i någonting. Och den kommer ut så mycket bättre än vad du hade tänkt från början. Det är också en väldig glädje och tillfredsställelse i det. Där ser du också andra människor växa som du har runt omkring dig. Och det är en stor tillfredsställelse och drivkraft för mig nu, idag, nu när jag har hållit på med det här några år.
Mm. Och det här, nu kommer vi in på någonting jag tycker är väldigt spännande. Vi var inne lite på det innan där med hälsa. Mm. Jag tror nämligen att hälsa har extremt mycket att göra med vår förmåga, vår kapacitet och också entreprenörskap. Och du sa innan där, liksom, vilket förvånar mig lite grann, där att när det blir lite så här knackligt så är det sömnen som blir sämre. Och jag vet ju att du, för jag har ju lyssnat på dig, jag vet ju att du är extremt duktig på det här med att ge tips hur man kan liksom förbättra sin sömn.
Ja, men det är ju för att jag inte kan, för att jag behöver dem själv. Liksom.
Det är det.
Jag vet ju hur det funkar.
Kan vi inte få några tips? För jag tror att det är väldigt många där ute också som är så här väldigt nyfikna på. Just sömnen har ju blivit ett problem för många. Mm. Och det finns ju så mycket saker, återigen som du sa nyss här och som jag också pratar om, att fokuserar vi på det vi kan göra för att förbättra så blir det ju enklare. Så kan vi få några smarta tips på? Säg att man har problem med sömnen, vad kan man tänka på?
Alltså jag är ju inte specialist på det här. Det finns ju de som är liksom specialister så här, men jag är ju intresserad av det eftersom det är någonting som liksom pågår för mig.
Vi vill ha dina tips. Ja.
Så det vill jag säga. Men jag tror att det är väldigt viktigt att ha någon form av lugn i sovrummet. Man ska liksom inte ha... Jag har jättesvårt för att lägga ut mobilen. Jag har inte lyckats med det än, fast jag vet att man ska lägga mobilen i ett annat rum. Men, och man ska inte ha skärmar och den här delen då. Jag har kommit så långt så jag läser aldrig mejl på kvällen i sängen, vilket jag gjorde förut. Och det är ju jättedumt att få ett, liksom, någonting som måste agera och fundera på. Om du får det 22:30 när du ska sova, då sover du inte. Så,
nej.
Så är det bara. Så det... Den delen är väldigt viktig. Sen är det väldigt viktigt att inte ha för varmt. Så att du har sval och behaglig miljö. Och då blir det faktiskt väldigt viktigt vad du sover i för bäddlinne. Och nu låter det som jag tänker börja göra reklam. Men
det här är viktigt, eller hur?
Det här är faktiskt viktigt. Mm. Och det är så att det finns olika kvaliteter på tyg och olika egenskaper. Och det passar i olika som olika människor. Så fryser du så ska du naturligtvis ha någonting som värmer dig. Är du varm ska du ha något som är svalt. Vill du ha något som är lite tyngre så väljer du en kvalitet och sådär. Så att du kan anpassa det så att du får en bra upplevelse. Det är ju ett liksom. Och sen så tror jag, sen handlar det väldigt också mycket om att inte... Om du nu dricker kaffe precis innan du går och lägger dig och alla de här sakerna. Men framförallt så skulle jag nog kanske säga att dina tankar, för det är ju de som oftast håller dig vaken. Behöver inte vara så, kan vakna ändå. Men, så då försöker jag skriva ner dem om jag vaknar och det snurrar grejer i huvudet. Om jag det här får jag inte glömma bort, det här får jag inte glömma bort. Och så är det viktigt. Så tittar man på den där listan på morgonen så fattar man, hur tänkte jag liksom? Men då har du fått bort det här ur huvudet. Så det kan jag, det är mina tips.
Ja. Och jag ska faktiskt säga det, att just det här som du säger med det som material, det gör skillnad. Jag är så här, jag är som en liten kamin liksom. Och efter jag hörde dig berätta det på den här pressgrejen för många, många år sedan.
Mm.
Så testade jag och det funkar faktiskt. Jag sover bättre.
Ja, och så är det ju liksom. Och då är det ju så att du tillbringar ju en tredjedel av ditt liv faktiskt sovande. Så det är väldigt dumt att inte försöka göra den miljön så... så bra du kan. Det är klart du ska göra det. Det är ändå en ganska stor del av ditt liv. Och det är en ganska liten liksom, kostnad om du slår ut över livet. Då. Så att det tycker jag är viktigt.
Mm. Det är superbra tips här. Har jag rätt i när jag säger att Lexington handlar mycket om livsstil? Lifestyle?
Ja, det gör det ju. Vi är ju ett livsstilsvarumärke, absolut. Ja. Det skulle jag säga. Sen så är det ju... Det kanske inte så, det finns ju olika typer av saker när det gäller livsstil då, så det är kanske inte liksom, det finns ju inga regler eller liksom begränsningar i det ändå, utan
det är det smarta.
Ja, det är så, väl någonting som ändå är positivt.
Mm. Ja, och där kommer vi in på nästa grej. Vad tror du är viktigt om man vill skapa en bra livsstil? Vi är ju olika såklart, men just finns det någonting som du ser så här, som är bra förutom då det som att se till att man sover bra?
Ja, men alla frågar ju mig om hur man gör för att få balans i livet då, om man nu ska koppla det till livsstil. Jag tror att ha balans i livet är att inse och acceptera att man aldrig kan ha balans i livet. Mm. Alltså, om man accepterar att det är så, då blir det mycket lättare att nå balans. Det låter jätteflummet här nu. Men att kämpa emot saker är väldigt svårt. Och vissa perioder i livet kan vara liksom av privata eller jobbmässiga eller vilka skäl som helst. Så har man inte det. Därför att det händer grejer som du kanske inte kan påverka. Och ska du då streta emot det istället för att acceptera. Nu är det så den här perioden. Nu får vi liksom ta det. Och så får vi, vad kan vi göra? För att det ska bli bättre. Det är det som ger dig balans. Men att tro att du ska ha perfekta dagar, perfekta veckor och perfekta... Så är det ju inte.
Nej.
Men det är väldigt många som jobbar mot det hela tiden. Och de verkar ju så jobbigt när det blir jobbigt liksom.
Nej, det är som att stretcha. När ni stretchar så håll inte på och tryck för hårt och spänn massa muskler. Slappna av istället, det är bättre.
Ja. Och kramp.
Ja, exakt. Hur hanterar du förändringar? Är du bra på att hantera förändring? Eller det känns lite så.
Det beror nog... Ja, det skulle jag säga. Det beror på vad det gäller för någonting då. Men jag tror nog att jag är ganska öppen för det. Och det som har hänt i vårt företags historia så är det ju framförallt då att innan liksom pandemin så pratade vi mycket om retail-döden och digitalisering och hela den där biten. Och det skulle jag säga att transformera om det som vi var, ett traditionellt retail-företag, till ett digitalt företag med den förändringen som det innebär. Det tycker jag att vi och jag har varit bra på. Så på så vis, och där kan jag ibland känna att även om inte jag kan allting så kan jag ändå känna att vi har liksom drivit på de sakerna till den förändringen för att vi har förstått att man måste göra det här och det här. Men kanske inte kan allting, för det är mycket teknik liksom i den delen. Så på så vis så tycker jag att jag har lätt för förändringen faktiskt och tycker om det. För jag tycker om när det händer saker. Och sen är det ju vissa saker som man kanske vill ha mer på samma sätt. Alltså typ det här, hur många människor är det som äter olika frukost varje dag? Jag äter samma frukost i typ hela livet.
Det är som jag, vi är samma.
Vad äter du då, undrar man ju.
Nej, men jag har alltid ätit en gröt, ganska grov gröt varje morgon. Liksom. Jättelänge, sedan jag var 15.
Och gröt är gott.
Ja, och jag har jättesvårt om inte jag... Det tycker jag inte om jag inte får. Det är till och med så att jag tar med mig mina korn i en plastpåse när jag åker. Och sen så folk tittar konstigt på mig. Men det gillar jag ju inte förändring på. Det vill jag göra samma. Så det beror på vad det gäller.
Var trivs du som allra bäst då?
Nej, men det är nog, jag tycker om att vara hemma, både hemma där vi bor men också hemma på landet där vi är ganska mycket. Jag har också varit väldigt mycket i USA och trivs väldigt bra. Det har varit en stor del av livet. Det är lite svårare nu. Så att, jag ska säga att jag har väl haft liksom några olika ställen som har, flera olika ställen som har varit, som är väldigt mycket hemma för mig.
Vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster.
Mm.
Och om du skulle beskriva dig själv med ett enda ord, vad skulle det vara?
Envis.
Ja, det stämmer väldigt. Jag skulle langa in ärlig. Ja, jag tycker det du känns väldigt...
Jo, men det stämmer nog.
Ida, vad har...
Driven.
Ja.
Såklart.
Allt går ju hand i hand där.
Ja, men det blir en bra trea där, tycker jag. Sociala medier så här. Mm. Hur ser du på sånt? Har du sociala medier?
Ja. Instagram, Lexington Kristina Linde. Facebook försöker jag undvika. och LinkedIn är väl också lite mer så här, jag är inte så sjukt på det, utan det är mer så att man behöver göra vissa grejer för jobbet och sådär. Men absolut. Och sen är det ju så att ur ett professionellt perspektiv är ju sociala medier, det är ju inte något som du håller på med för att du tycker det är kul, utan det är, idag är det helt nödvändigt som bolag eller varumärke.
Ja, såklart. Jag visste att du hade Instagram. Jag var villig att fråga. Så att ni där ute vet vad ni ska smaka på nu.
Yes, Kristina. Vi har också ett segment här i podden som vi kallar för Fem fria.
Ja.
Och vi är framme där nu. Det går ut på helt enkelt att jag ställer fem fria frågor till dig.
Mm.
De är snällare. Vissa får snälla frågor och andra, när det är jag som ska svara på dem, då blir de ganska elaka.
Ja, det här blir man ju lite nervös.
Det behöver du inte bli, tror jag.
Så säger hon alltid.
Ska vi köra igång då?
Ja.
Ja. Fråga 1. Du gillar ju att sätta upp mål. Kan du dela med dig av något mål som du har satt upp för framtiden?
Nej, men det handlar mycket om att för bolagets del fortsätta den här utvecklingen som vi är, väldigt positiva utvecklingen som vi är inne i nu, trots det som har varit runt omkring med allting då. Så att det handlar väldigt mycket om att bygga vidare när det gäller det. Sen kan inte jag konkretisera det så mycket mer eftersom vi är ett noterat bolag, men det är så det är i alla fall.
Mm. Spännande, vi får se helt enkelt. Fråga 2. Vilket är det värsta köpet du någonsin har gjort?
Och det var svårt.
Du ser, hon kommer alltid med sina konstiga frågor.
Alltså, just nu så jättetråkigt, så handlar inte så mycket överhuvudtaget. Så jag tänkte om det är någon sån stora saker, men jag vet inte.
Nej, det var ingen lätt fråga alltså.
Nej, det var jättesvår. Skulle du fråga min man så skulle han nog säga att han tycker att jag har mycket skor.
Ah. Men... Ja, men vi lyssnar på honom i den här frågan då. Vi kör vidare.
Ja.
Fråga 3. Vilken produkt som du har skapat är du mest stolt över?
Nej, men jag måste nog svara vårt bäddlinne där. Jag tror mest känt är nog våra handdukar. Men jag måste ändå säga vårt bäddlinne. För jag tycker att vi har gjort någonting. Alltså, vi har ju inte uppfunnit påslakan. Det fanns innan. Men vi har ju gjort någonting av det. En stil. Också olika kvaliteter. Vi jobbar med säsonger. Vi har gjort av en traditionell produkt som man ändå använder varje dag och behöver använda varje dag till någonting mer, och något, laddat det med mer innehåll som jag tror ändå liksom skapar lite glädje i livet. Så det är jag stolt över.
Mm, det förstår jag verkligen. Nästa fråga. Hur ser en drömdag ut för dig?
En drömdag börjar med såklart med Mårten-träning.
Då kan vi inte få höra det där igen.
Och när man har gjort den här tiden, det har varit lite olika, men nu har vi tränat tidiga morgnar. Ja. Och då är man så otroligt pigg och glad resten av dagen sen. Så det är jättehärligt. Mm. Så då brukar jag ha full energi på jobbet efter det och känna mig så nöjd de dagarna. Så det är mycket en drömdag för mig. Kanske då ha träning på morgonen, komma till jobbet, och kanske inte en dag med de här tråkiga mötena då, utan den där lite roligt och kreativt. Det är nog en drömdag för mig.
Vi kör sista frågan. Om du fick ge ett sista tips till våra lyssnare, vad skulle du säga?
Jag skulle säga att de skulle försöka lyssna lite på sin inre röst. Och om man kan följa den på något sätt i det man gör. Alla är ju inte förunnat att kunna göra det kanske i sitt yrkesval och så. Det är jag medveten om, att det finns många saker som påverkar. Men om du på något sätt kan följa din inre röst, åtminstone när delar av ditt liv, så tror jag att allting blir så väldigt mycket bättre.
Så kul ju, Mårten.
Ja, alltså, jag känner så här, de här tipsen och det här med tydligheten. Det har varit så tydlig med alla tips. Många gånger så frågar man mig, så kan jag försöka linda in saker ibland. Men det känns som varit väldigt tydligt. Jag gillar verkligen den här grejen också med att göra. Mm. Att oavsett om det handlar om killer mindset, det handlar om entreprenörskap, så är det ju kanske där många failar. Att gör man inte så kommer ingenting att hända. Så super, alltså super, super, super. Nu ska jag inte säga det mer gånger, men fantastiskt bra tips.
Verkligen. Jag måste få lägga till en sak. Ja. Det? Ja. För jag har ju faktiskt kommer att dela ut ett stipendium här sen i vår. Där man som ung, man behöver inte vara ung, men kvinnlig entreprenör som har kommit en liten bit på vägen kan söka det här. Så man får 75 000 kronor och sen så kommer jag vara mentor till den här personen under ett år.
Wow!
Wow, och det är ju så att man vill hem och skapa en idé.
Men det känns för mig lite grann, det är kul. Man vill ju försöka dela med sig lite, och det är ett sätt att göra det, och lite payback time kan man säga. Men jag tycker också att det handlar väldigt mycket om att skapa förebilder. Så min dröm då, man ska säga något om drömmar, är ju att den stipendiaten ska bli en förebild sen så småningom. Om jag kan hjälpa till lite med att skapa förebilder, så tror jag det är bra.
Jag förstår verkligen vad Mårten menar med att du är en fin människa också och inte bara superentreprenör. Ja. Jättefint. Tack.
Nej, men det är verkligen så här. Jag tror att man har så mycket att lära av dig. Och det är också så här, det är inte bara det som just det här med att skapa ett företag, ett varumärke som blir känt över hela världen, utan det du säger, det du berättar, det du är. Det tycker jag är det stora. Och det är någonting som jag tror att många människor borde, som du säger, förebild. Du är en förebild, och det här är så häftigt när man får träffa och prata. Så här får jag ju ställa vilka frågor jag vill. Mm. Det här är ju annorlunda om vi tränar till exempel. Men just att folk kan lära sig så mycket av dig. Och vi är supertacksamma, superglada att vi fick ha dig här som gäst. Och det känns som att det här samtalet kommer man kunna utveckla vidare. Så att vem vet, det kanske blir del 2 till 3. Kanske blir en skola. Så att vi får se. Tack snälla Kristina för att
Tack.
Du kom.
Tack för att jag fick komma. Det var jättehärligt.
Och jag hoppas verkligen alla ni där ute som vill lyckas med vad ni vill lyckas med. Haka på Kristina. Som hennes grejer. Är det så att ni är tjejer som nu har en bra idé. Det finns ett stipendie som ni nu kan söka. Så att följ Kristina helt enkelt. Och följ oss också på podden lite grann. Ha det så bra och tack och hej.
Ha det bra.
Hej då, tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.